Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkommen ska du vara till podden om stress och utmattning. Björn Rudman heter jag och här pratar vi brett och vitt, högt och lågt om stressrelaterad ohälsa. Både psykiskt, fysiskt och socialt. Här får du kunskap och tips på hur du kan förbättra just din situation och ibland också strategier för att komma framåt. Vill man få tag i mig för att boka föreläsningar till jobbet, boka in sig på onlinekurser eller kanske samtalsterapi är den klart bästa vägen att gå är att surfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bjornrudman.se. Men nog om det nu. Men nu är det dags för podd igen. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå vänner. Då är det dags för podd igen idag. Och idag ska vi prata med Henke. Som har kontot psykologen Henrik på Instagram. Och som också är bokaktuell. För fan vi man, skrivit en bok och grejer.
Ja, eller hur?
Det blev så.
Ja, det är slut. Till slut. Ja, men det är för... ja. Ja, men ja, nej, det känns jättekul. Alltså, att skriva en bok har ju länge varit liksom någonting som jag har velat göra. Och jag har liksom försökt. I olika omgångar. Typ. Ja, men börjat lite olika. Jag hade min första boktanke var. Tio steg för att få depression. Det var tanken att vara liksom en liten humoristisk bok. Om hur man inte ska göra för att ta hand om sin psykiska hälsa. Ja. Den avbröt jag efter några kapitel.
En antibok.
En antibok. Sen så kom ju den här Einhorn ut med den här boken Konsten att fördärva sitt liv. Så jag var inte helt fel ute.
Nej. Nej, nej. Ja.
Men nu är det en mera, vad ska man säga, en mer seriös bok om hur man kan ta hand om sin psykiska hälsa på bästa sätt.
Är det som är grejen för boken?
Hur man gör det? Precis. Ja, den är väldigt praktisk och liksom, alltså konkret. De heter ju, det ska inte vara krångligt att må bättre. Och det är det som är utgångspunkten för boken. Att det ska inte vara svårt. Alltså det finns Nej. Ju, alla de här verktygen och insikterna, de finns där ute. Liksom. Folk vet liksom att det finns. Men det kan ju ibland kännas. Övermäktigt att veta, men hur ska jag applicera det här? Hur ska jag göra det här i mitt liv? Och då tar jag alla de sakerna och säger bara, nej men, ja, på ett enkelt och lättfattligt sätt, så här gör du. Så, ja.
Det är väl ofta det som många saker, liksom. Nu är informationen så lättillgänglig. Men att veta hur man använder verktygen och när man använder verktygen. Det är ofta det som i alla fall när jag jobbar med patienterna också. Att de upplever att jag har det, men jag vet inte hur man gör. Liksom.
Nej, men visst. Nej, men ja, absolut. Alla vet ju liksom, okej, men det är bra att försöka bli sin egen bästa vän. Men hur gör man då? Eller det är bra att lära sig att hantera stress eller hantera ångest. Men hur gör jag det då? Liksom? Och det förklarar jag liksom nu på... Ja, på ett ganska, ja, på, i mitt tycke, ett enkelt, konkret och tydligt sätt. Så jag hoppas att det är liksom, att det även kommer uppfattas så, bland annat.
Och du släpper ju den boken den 28. Och det är alltså, när vi släpper det här avsnittet så är det en vecka kvar.
Precis.
Spännande. Spännande. Det här kan man få tag på redan nu i bokhandeln och sådär. Eller i online-bokhandeln ska jag säga.
Ja då, det går att förboka ända fram till säljstart i princip. Så att du, om du vill veta mer är att du hinner få ett exemplar, så skulle jag väl rekommendera att förboka helt enkelt.
Ja, ja. Och jag tror att det är många som kan ha nytta av det här alltså.
Ja, just det, jag tror det.
Förkovra sig hur.
Ja, men precis. Och liksom, särskilt så här, ja, men, som när vi pratade lite grann om liksom, innan vi började spela in här, liksom, om att folk mår sämre just nu liksom, av olika anledningar. Men jag tror att det behövs alltså, enkla sätt liksom, för att folk ska själva kunna hjälpa sig själva att må bättre. För det, även om man kanske inte hittar liksom, exakt alla liksom, pusselbitar till ett perfekt mående, så kan man nå ändå väldigt långt på egen hand och med hjälp av en bra bok.
Ja, så är det ju definitivt. Och det är ju som vi pratade om innan där också där. Vad är det man förväntar sig liksom? Hur ska man må?
Ja.
Ja. Och det är ju en relevant fråga. Och det där är en fråga som jag ställer mina patienter också. Speciellt när vi har hållit på ett tag.
Mm.
Och jag hör ju att ja, men de här besvären de kom för, de är ju fan nästan borta.
Mm.
Ändå är det skitjobbigt.
Mm.
Okej. Okay. Mm. Och då får vi lyfta upp, det här har faktiskt blivit bättre. Och det här har också blivit bättre. Jajamän, absolut.
Mm.
Och okej, okay, så att egentligen är det ganska bra.
Mm.
Ja, när du säger det så.
Ja.
Ja, jo. Och det var just det. Vi kanske måste säga det så själva också till viss del.
Mm.
Och som jag skrev här, när vi pratade innan här också, skrev jag en mening i mina anteckningar här. Att faktiskt utmana ordet stresshantering.
Mm.
Och faktiskt kolla på, och det här är ju någonting som många av de här kognitiva terapierna jobbar med. Att ändra perspektiv på stressen. Ändra vinkel på den. Hjälpa hjärnan att se på saker och ting ur ett annat perspektiv.
Mm.
Inte bara det gamla, innötta, vanliga som är baserat på skit du lärde dig när du var liten och som du varit med om på vägen fram och så vidare och så vidare. Utan hur uppfattar man en situation idag?
Mm. Men visst,
det, alltså det tror jag är en väldigt spännande vinkel på det där, alltså med stresshantering och sånt.
Ja, absolut. För det där är också... Och det är ju liksom en så viktig del, för ofta när man pratar om stresshantering och liksom mycket annat med psykisk ohälsa och att ta hand om sig själv, så är ju ofta liksom ett av grundtipsen är ju att försök hitta ditt sociala stöd, med andra ord prata med en kompis eller prata med en familjemedlem som du litar på eller något liknande och sådär. Och det är ju mycket för... Att en viktig del i det är ju att då får man ju de här andra perspektiven.
Mm. När vi man får någon annans perspektiv.
Ja men precis. Ja. Ja, men någon annan. Och det kan räcka.
Ja,
alltså, bara liksom att få någon annans ögon på liksom den här, någon annans synvinkel kan hjälpa en liksom att luckra upp sina egna idéer om hur verkligheten ser ut.
Mm.
För verkligheten är ju inte, alltså verkligheten är inte vårt perspektiv, utan verkligheten är flera olika perspektiv.
Absolut, och det där är väldigt intressant. Jag hade den diskussionen med en patient häromdagen. Och det är ju så här att all verklighet är ju subjektiv. Det finns ju inga objektiva verkligheter.
Mm.
Kollar man rent krasst så finns det inte ens färger. Utan det finns frekvenser av återspegling och olika frekvenser skapar olika färgreaktioner i våra hjärnor. Liksom.
Mm.
Och det är precis det här resonemanget som hypnosen jobbar med. Att förändra den subjektiva verkligheten för en person och först och främst då övertyga personen om att det går. Och därefter så hjälpa dem att göra det. Och det är ju egentligen det man gör som terapeut också till viss del. Men även i sådana här resonemang, liksom att få en annan vinkel på din upplevda verklighet. Att det behöver inte vara exakt som det pågår i huvudet just nu. Det som pågår i huvudet just nu med din stress och hur du upplever den situation, det har alltså hundratals olika faktorer.
Mm.
Vi hade kunnat tillbringa flera poddavsnitt i rad, du och jag, med att bara lista upp grejer som skulle kunna påverka människans tolkning och uppfattning på olika sätt i en social interaktion, liksom. Och det går ju att använda även till stress, liksom. Stress är ju ett beredskapssystem. Det är ju rädsla som ligger bakom stress. Du är ju rädd för någonting. Kan man påverka upplevelsen av rädslan för det man är rädd för, då har vi också skapat en stresshantering.
Visst. När man, alltså, för jag ser det ju liksom också som att stress är ju liksom det här verktyget som försöker, alltså, hjälpa oss hantera olika problem eller hinder i vår tillvaro. Liksom den är ju där liksom för att, ja, den finns ju av en anledning i kroppen, om man säger så. Sen så blir det ju liksom problematisk när den pågår under för lång tid, eller när den liksom kickar igång under situationer där man inte riktigt vill eller behöver att den ska kicka igång.
Om den har varit tvungen att vara igång för hårt för länge.
Ja, eller hur? Eller hur? Och då liksom, då blir det ju då man kan få ett annat perspektiv på det hela, på just varför man har det här stresset, varför liksom, varför kickar stressen igång just nu och varför är den liksom igång under så lång tid. Då kan man liksom med det, tänker jag, bli, alltså, lära sig att förhålla sig till sin stress på ett annat sätt. Det blir inte lika farligt att den är igång, och på så vis minskar även stressen.
Ja, stressen över att man är stressad, liksom.
Ja, jo, men precis. För ofta liksom har vi ju den här cirkeln att liksom när vi känner någonting stressar oss som gör att vi börjar känna stress och vi får de här symptomen. Vårt perspektiv, liksom det klassiska perspektivet på stress är ju liksom, oj hjälp, stress är farligt. Stress leder till hjärt-kärlsjukdomar, stress leder till kognitiva nedsättningar, stress leder till jada, jada, jada och så vidare. Och allt det där är ju liksom sant, absolut. Men då kickar det här liksom tolkningen då att, oj hjälp, stress är farligt och vill mig illa. Således vi blir ännu mer stressade, får ännu fler symptom och vi känner att det här blir ännu farligare situation, och så är cirkeln igång, liksom. Men om vi kan se mera på stress liksom som bara för vad det är. Men det här är ett verktyg. Alltså det här, stressen är någonting som kroppen använder för att vi ska försöka hantera den upplevda verklighet vi har. Hantera det som gör oss rädd, eller hantera det hot vi ställer oss inför och så vidare. Och oavsett om det är rimligt eller inte att stressen är igång i stunden, så kan den insikten liksom, okej, men stress bara är det, liksom, den försöker skicka oss information. Det kan göra att det känns som att den är mindre farlig, och om någonting känns mindre farligt, då blir man ofta mindre uppjagad och således även mindre stressad, och så blir det en lite lättare spiral.
Och jag tycker det är ett jättespännande sätt att förhålla sig till stress. Jag tänker spontant att det är skitbra vinkel. Jag tänker att det finns ytterligare en vinkel som man faktiskt kan häkta på den här. Som någonstans är på andra sidan, om man säger, eller inte andra sidan, men en annan del. Och då tänker jag så här, att då bör man ju först och främst veta vad stress är rent fysiologiskt. Och vi har ju två stycken startmotorer, kan man säga. Det ena är när man blir skrämd, och det är ju det som kallas för sympatiska nervsystemet. Och det är ju adrenalin som kickar på det. Höjd puls, vidgad pupiller, spänd. När man blir skrämd, någon hoppar fram bakom en dörr, liksom. Det kanske inte är lika vanligt till vardags för de flesta. Men den andra motorn där, HPA-axeln, den, tänker jag, det blir min vinkel i detta. För HPA-axeln, det är ju en förhöjd stressnivå, en förhöjd beredskapsnivå, men inte så höjd att man behöver få raketbränsle så att säga. Och HPA-axeln startar ju av betydligt mycket mindre oro och mindre hot.
Mm.
Och när man har mycket små hot, mycket grejer som man är stressad och oroad över, så kommer ju den vara uppvarvad ganska mycket. Mm. Och så. Och en av de här hormonerna som kickar ut där, det är ju kortisol då. Och kortisol ska ju gå in i cellerna och dra ut energin och göra det till ett användbart bränsle. Man kan ju tänka sig att om man har en bensindunk i bilen, så gör kortisolet det föraren som går ut, tar dunken, häller i bensinen i tanken igen. Liksom.
Mm.
Det är kortisolet, bland annat då. Och eftersom HPA-axeln startar av ganska små grejer, så tänker jag att använda den här, precis som när vi ser på saker och ting ur ett annat perspektiv. Precis som din vinkel där, vi tittar på stressen ur ett annat perspektiv och behöver inte vara oroliga för att vi är oroliga.
Mm.
Så genom att titta på många bäckar små där, hantera de här små situationerna på andra sätt och se dem för vad de är rent faktamässigt, då tänker jag att HPA-axeln lugnar sig, vi får en mindre beredskapsmål, mindre stressnivå. Så min vinkel blir att smaka lite på det här, hur tittar man på helhet och hur tittar man på vardagsproblem på ett sätt som inte gör en så uppjagad.
Absolut. Och det där är ju en jättebra poäng du tar upp, tänker jag. Alltså, för där hakar man in också liksom i hur, för alltså det som är så vanligt bland när man har mycket liksom prestationskrav och liksom perfektionism och så vidare, ja. Då blir det ju så vanligt att alla de här små sakerna adderar upp, att liksom det blev inte en perfekt middag för barnen ikväll liksom, utan det blev alltså, eller nu måste man bli stressad över att det blev Findus något halvlagat och så vidare, eller att nu hann jag inte med ett perfekt träningspass idag, utan det, och så vidare, och allt sånt liksom bygger upp, då är det ju liksom väldigt då blir det ju såklart att man blir väldigt stressad över tid, så man kan få liksom en dubbelkombination så att säga, över att dels försöka ändra sitt perspektiv på de här små vardagssakerna, att liksom okej, men det kanske inte är så farligt att det fick bli en fryspizza ikväll, det kanske inte är så farligt att det enda jag orkade med idag var att promenera hem istället för att jogga som jag brukar, om man nu gör det. Och så vidare. Att man kan dels kan sänka kraven på sig själv där och få andra perspektiv där, och även komma ihåg liksom att ja, men stress är det här verktyget liksom, som försöker signalera något och hjälpa oss ta itu med situationerna. Då tror jag nog att man har kan ha en väldigt hållbar förhållning till stress.
Ja. Och den kommer också hjälpa väldigt mycket.
Mm.
Sen är det ju, alltså även om man uppfattar att det är ett litet problem som man blir stressad över, så kan det finnas, det kan vara väldigt djupt rotat.
Mm.
Det kan vara väldigt jobbigt liksom, och har varit det väldigt länge, så hjärnan har bara den vägen att gå.
Mm.
Pratar vi sån fenomen som självkänsla till exempel.
Mm.
Som ju är ett mätinstrument och inte en färdighet, utan om man då upplever att man fungerar sämre i olika situationer för att man har egentligen inte fått reda på vad är tillräckligt bra när man var liten, då kan det ju kännas så att nej, men jag har låg självkänsla, men det är inte så jävla noga, det är inte, så farligt är det inte. Men i själva verket så är det en av de stora faktorerna till att baktakten ligger så högt. Att man säger, tomgången på bilen är väldigt högt ställd. För att det är många saker som håller igång den.
Mm.
Oh, ja. Så att det är ju här, många bäckar små är ett ganska utkötat uttryck, tänker jag. Men inom de här grejerna, inom stresshantering, utmattning, psykiskt mående, så är det the shit alltså.
Ja, men, och det blir ju så lätt liksom, alltså framförallt nu för tiden så blir det ju så lätt många bäckar små. Vi, alltså med att, som sagt, genom historien, alltså i samhället, det har alltid varit någon form av kris. På 80-talet var det liksom kärnvapenskris, på 90-talet var det en finanskris och bankkris, 2000-talet var det en teknikkris och sen blev det husbostadskris och nu är det, har det varit en coronakris och nu är det krig igen och så vidare. Det är alltid någon form av kris, va? Men nu för tiden så är alla de här kriserna liksom så också så mera tillgängliga för oss. Mm. När vi på 90, 80, 70, 60-talet liksom på, alltså läste om nyheterna, så var det kanske, ja, det kanske var dagstidningen eller som mest liksom klockan 9-nyheterna.
Mm.
Och medans nu för tiden, då kan vi påminnas om alla dessa kriser. Ja, så fort vi vaknar, man går in på mobilen och klickar upp nyheterna och ser vad som har hänt idag. Vilken, liksom, hur många har dött i det här eller det där kriget, eller vad är det nu för grej som Riksbanken säger ska hända med våra bolån och så vidare. Så att, jag tänker, och de där sakerna, de spelar ju in också ganska mycket, att det blir många bäckar små. Att det inte bara är hur ska jag, liksom, vad ska vi laga för mat till middag, eller hur ska jag få in träningen som jag behöver, utan även, ja, hela världens kriser. Så att,
mm.
Och det blir ju så svårt i och med att då blir det ju så många, många saker som är utanför ens egen kontroll, som man nästan tar på sig liksom, i alla fall en mental ansvar för. Även om man vet att jag kan inte påverka Riksbanken eller krig eller något sådär. Men man även tar på sig liksom det här tankemässiga ansvaret för det.
Mm. Jag måste tänka på det här, annars så händer någonting dåligt liksom.
Ja, men
om inte jag kommer ihåg detta så kommer barnen fara illa liksom.
Eller hur, det är bra att jag håller koll på det här utifall att någonting händer.
Ja, visst. Ifall vi behöver fly.
Ja, visst.
Ja.
Precis, och då blir det ju jättejobbigt.
Ja, och jag tänker också att ju mer man tänker på det, desto farligare kommer ju någonstans hjärnan också uppfatta att det är, eftersom man tänker på det.
Mm.
Det blir ju en uppåtgående spiral i form av volym av tankar på något vis, va?
Mm. Jo, men visst. Alltså det är ju det här, det är väl den klassiska alltså tankefelet som vi många gör, att det är som, alltså det som pratas mest om är det som är mest troligt också. Som om, en klassisk fråga, liksom, hur många människor, vad dödar flest människor per år i hela världen? Är det hajar eller såna här vending machines? De här sakerna som säljer kakor och läsk och sånt. Och det som de flesta tänker ju på när man får den frågan är, ja, men det är väl hajar såklart, liksom, för det hör man ju om. Det är ju ingen som liksom hör om när en vending machine liksom ramlar ner över en människa. Men det är faktiskt vending machines. Fler människor dör av att de här liksom stående kioskerna ramlar på en än av hajar. Ja. Och så blir det ju även liksom här då, när vi ser i nyheterna liksom att oj, det är krig här, det är krig där. Det är finanskris här, det händer en massa skit. Även om det kanske inte är troligt, det kanske inte är alls det mest troliga att det kommer påverka oss, så är det ändå det som dyker upp när vi tänker, vad är det som hotar oss just nu? Det är krig och det är bolån och det är räntor och så vidare.
Mm.
Ja, det blir knasigt, helt klart.
Ja, det blir också en spiral som också är väldigt svår att bryta för människor.
Ja, alltså ett enkelt sätt att motverka det här är ju bara liksom att försöka begränsa inflödet av information så mycket som det går.
Mm.
Alltså, för som sagt, och när det gäller nyheter liksom, att man försöka minska på hur mycket man kollar på nyheterna liksom. Det kanske räcker med att istället för att man scrollar om det liksom varje gång man går på toa, så Det kanske räcker med att man kollar på Aktuellt någon gång i veckan liksom.
Ja. Och det är ju så. Det var ju samma rekommendationer som vi gav under corona liksom. När folk var otroligt rädda för allt. Och det var väldigt jobbigt för väldigt många. Sluta kolla på nyheterna liksom. Du behöver inte titta på Folkhälsomyndighetens presskonferens klockan 11. Jag lovar att om du behöver ha information så kommer Tegnell att få fram den till dig ändå. Jag lovar liksom, du behöver inte oroa dig.
Nej.
Så. Och jag tror att det är en viktig sak i tider när man känner att det är väldigt pressat och väldigt jobbigt och det är väldigt mycket att det växer liksom.
Absolut, och det där kan ju också vara bland det svåraste att göra också. Jag minns att jag hade några sådana där patienter under den tiden liksom, att de, och även efter kriget i Ukraina, att man träffade några liksom, som var liksom, jag liksom kollar nyheterna 24/7, jag har sån extrem ångest och oro över det här, jag tycker det är hemskt jobbigt. Och min rekommendation var ju liksom att första steg, sluta kolla på nyheterna. Men det var så svårt för dem. Liksom. Så, ska jag sluta? Ska jag sluta ha... Alltså, i deras hjärna blir det ju liksom, ska jag sluta ha koll på de här hoten? De här potentiella hoten för mitt liv?
Ja.
Det är ju helt ologiskt att jag då rekommenderar att de ska sluta göra det om man ser det liksom som ett faktiskt hot mot sig själv. Så att jag förstår ju att det är så. Men så det är supersvårt. Och jag förstår det för folk som också liksom vill fortsätta läsa nyheterna.
Tänker att ett bra första steg kan ju vara att man begränsar det i alla fall. Att man tittar liksom som en gång om dagen. Eller två, om man känner att det är viktigt. En gång på förmiddagen så man vet vad som har hänt under natten. Och så en gång på kvällen så man vet vad som har hänt under dagen.
Ja, absolut.
Så tänker jag.
Absolut. Och mitt tillägg där skulle vara att inte kolla precis innan läggdags.
Nej. Det är nog också smart.
Ja, precis. Det kan sätta käppar i hjulet annars för sömnen.
Ja. Och varva igång hjärnan innan man går och lägger sig är ganska sällan en bra idé.
Ja.
Ändå. Och jag tänker så här att om begränsningen av informationsflödet så där blir en sak i stresshanteringen, då tänker jag att min vinkel i det här blir att titta på faktan. Om man tar en situation som man är orolig för så skriver man om den på papper. Och så försöker man vara så naket ärlig som möjligt. Skriv ner, jag är rädd för. För stress, oro, det är rädsla. Tala om vad du är rädd för. Och det får vara hur barnsligt som helst. För skulle det vara så att det är väldigt barnsligt. Och faktan också kan stötta detta. Att det här är verkligen ingenting. Då kommer du se det direkt när du har skrivit ner den här raden. Skulle det vara nu så att det är en förhöjd nivå. Det vill säga att men det här är lite allvarligare. Okej. Då börjar vi bryta ner och skriva. Men vad är det liksom? Hur skulle det här kunna påverka dig? Hur skulle det här kunna drabba dig på ett farligt sätt? Okej. Man är väldigt orolig för kriget i Ukraina, säger vi. Ja. Vad är du rädd för? Jag är rädd för att det ska sprida sig hit. Du är rädd för att Ryssland ska börja slå vilt omkring sig i hela regionen. Är det det du säger? Ja, man vet ju inte alls vad han Putin gör. Okej, bra. Vad har vi för fakta som stödjer detta? Att han ska gå in i Sverige? Nej, det är rätt långt och det ligger massa länder emellan. Han har ju bara varit på Ukraina hittills. Så att det är inget direkt akut hot i alla fall.
Nej.
Hur stor sannolikhet tror du det är att vi kommer ha en ryss i det här landet de närmaste 10 åren? Och så kommer det in annan fakta. Och på det här sättet så hjälper vi då huvudet att faktiskt förändra den subjektiva uppfattningen man har om verkligheten. Min verklighet när jag är rädd är att ryssen kommer. Men den egentliga verkligheten ser ut som att det finns ganska många hinder innan Putin kommer in på en grizzlybjörn i Stockholm, va?
Mm.
Så är det. Och alla de här hindren skulle faktiskt kunna utgöra hela grundinsikten att det kommer inte att ske.
Mm.
Så bara absolut. Genom att skriva upp sin nakna rädsla liksom, och titta på den och försöka argumentera emot den och försöka hitta vinklar. Mm. Annans vinkel. Man kan be andra göra det också. Men just det är grymt hjälpsamt.
Ja, jo, men det är det helt klart. Det är det helt klart. Nej, och det där är ett jättebra verktyg för att hantera liksom, orostankar oavsett var de kommer ifrån. Liksom.
Jag tänker så här också, man behöver inte göra det precis i stunden, så man behöver inte ha med sig papper och penna överallt.
Mm.
Utan man kan ta den tanken, parkera den i mobilen, öppna en anteckning, skriv den meningen, jag är orolig för kriget i Ukraina. Klockan är 12 och jag är på jobbet. Så tar man hand om den lite senare på dagen när det finns tid över.
Mm.
När det är lugn och det är ro och sådär. Så att det här kommer att hjälpa även om man inte gör det pang, boom i stunden liksom.
Mm. Absolut, absolut. Jag tänker på en annan, alltså det här med att skjuta upp oro och sådär. Så kan man ju såklart, man kan ju göra liksom till en orosstund som man har liksom senare på dagen, där man planerar in, ja, men här ska jag få oroa mig, då får jag ta ett tur med de här tankarna och så vidare. Mm. Och jag hade en gång en patient, för liksom jag brukar rekommendera liksom till mina patienter liksom att, nej men okej, okay, är det så liksom att du ska göra det här, alltså prova att liksom skjuta upp tankarna, men du behöver inte skriva ner dem om du inte vill.
Mm.
Och så tar du bara i tur med dem, för liksom om det är en viktig tanke så kommer hjärnan troligtvis att komma ihåg den, om det här är liksom faktiskt viktigt för din framtid, då är det troligt att hjärnan kommer hjälpa dig att komma ihåg vad det är som du är orolig för.
Ja.
Och jag hade en sån fantastisk patient som jag levererade liksom det här verktyget då, och hon kommer in, ja men toppen, jag ska prova det. Kommer tillbaka och vederbörande, liksom, jag frågar då liksom, ja, men hur har det gått? Ja, men toppen. Aha, okej. Så du kunde skjuta upp oron? Ja. Och tog du tur med den på din orostund sen? Nej.
Nej.
Ja, men varför? Nej, alltså jag bara glömde bort allting, så jag bara fortsätter att skjuta upp alla orostankar.
Ja. Ja, det är så bra.
Så jag behöver ingen orostund. Det räcker med att skjuta upp dem. Okej. Okay. Ja. Tackar för samtalet du gick därifrån.
Ja. Ja, jag tycker det är så jävla bra exempel. För det funkar ju faktiskt så. Det är så. Ja. Det kan låta konstigt eller sådär. Men det gör faktiskt det.
Mm.
Det är ju samma om man har ångest.
Mm.
Ja, det är inte ångest nu. Det är ångest klockan 7.
Ja.
Okej. Okay.
Klassiska tiden att ha ångest på.
Ja, men verkligen. Jag tänker så här att det låter kanske i ett ovant öra så låter det jättekonstigt.
Mm.
Hur skulle det kunna gå att skjuta upp liksom? Jag är ju orolig nu. Mm. Men testa får du se liksom.
Mm.
Testa så får du se hur bra det här funkar.
Mm. Visst.
Och precis som du sa också då, är det så att de här tankarna kommer tillbaka klockan 7?
Mm.
Då är det ju antagligen någonting att faktiskt ta itu med.
Mm.
Ja, har hjärnan liksom redo för den här diskussionen då? Och lösa ett problem eller se över ett problem oavsett vart vi hamnar någonstans. Mm. Ja, men då vet du, det är perfekt. Skitbra. Så det är ju inte heller ett misslyckande bara för att det blev ångest klockan 7 på riktigt.
Mm.
Utan det är också det här perspektiv på saker och ting, tänker jag.
Mm.
Att, nej, men du behöver inte se det som ett misslyckande, utan du kan ju faktiskt se det som att Okej, nu kom du upp igen. Då är det dags.
Mm. Jo, absolut. Absolut. Så är det. För det där var man övar på när vi övar på liksom att skjuta upp den. För det här, liksom, det här skriver jag lite grann om, eller det här skriver jag ganska mycket om i tankekapitlet i boken. Om liksom att våra tankar är lite grann liksom som tåg som passerar liksom vår station här på hjärnan. Och tidigare så när vi ser liksom ett sånt där tanketåg, som tanken jag var, kan det vara jag värdelös eller kommer Putin anfalla Sverige liksom. De här tankarna liksom, de här tågen som verkligen väcker någonting hos oss. Då har vi ju tidigare bara liksom, ja, men vi har köpt en enkel biljett till det tåget och bara woof, kört med det liksom, till vägs ände nästan. Om det ens finns någon ände på den här tågen. Men det vi övar på liksom, när vi väljer att skjuta upp tankarna. När vi väljer att skjuta upp den här oron. Då övar vi liksom på att försöka koppla loss från de här tågen. Vi övar liksom på vår förmåga att säga till de här tanketågen. Nej men åk du. Jag stannar här men åk du på. Och det är en väldigt användbar färdighet att öva på. För att vi ska slippa känna att varenda tanke som dyker upp i skallen är viktig och behöver undersökas. För det behöver inte varenda tanke göras. Utan vi då övar vi liksom på att säga till vissa tankar, de som inte är hjälpsamma för oss, att tack och adjö, vi ses nästa gång. Nästa gång du dyker upp, för det är troligt att sådana tankar dyker upp igen. Och nu lägger jag hellre mitt fokus på de här tankarna istället. De andra tankarna som kanske är mer hjälpsamma för mig, de tankar som nu ska jag träffa min kompis, eller vad ska jag göra på jobbet, eller andra tankar som jag är värd kärlek, eller jag är bra nog, och så vidare.
Och jag tänker att en viktig fråga där som jag springer på ibland, det är ju, men varför kommer det såna här tankar som inte är hjälpsamma för oss då, om de inte är hjälpsamma? Det är ju en ganska relevant fråga.
Oh ja.
Varför dyker det upp grejer i huvudet som gör oss att vi mår sämre och inte fungerar? Egentligen det makes no sense.
Jaja.
Att sådär. Men det kan ju också vara så att jag menar, en fantasi som man har behöver inte heller vara logisk. Det händer saker i våra huvuden regelbundet som inte är något. Som också kanske är att hjärnan känner igen en situation eller den tycker att en situation är liknande. Och därmed anser att då ska även den här situationen vara samma, lika liksom. Och så hinner man inte, eller man får liksom ingen tillgång till det alternativa spåret. Du vet ingenting om det här mötet som ska bli så. Du vet inte att det kommer bli på exakt samma sak som det blev för 5 år sedan när du fick själv framför gruppen. Du har ingen aning om att det kommer bli så. Du har ingen fakta i detta. Det är en uppfattning som hjärnan har skapat sig. Liksom, för att det ser likadant ut. För han sa på samma sätt. Så det händer ju faktiskt titt och tätt. Liksom, för alla människor och hela tiden. Flera gånger i timmar alltså. Det kommer upp grejer i huvudet som bara är grejer.
Absolut. Och alltså, som väl sagt, som bara är grejer liksom. Det bara är något. Det kan vara liksom, det kan ju vara alltså helt ovidkommande saker.
Ja.
Det kan vara saker som har att göra med tidigare erfarenhet. Oftast liksom när det gäller hot och sånt där, så har det ju ofta att göra med tidigare erfarenheter. Att vi någon gång i livet så har en sån här, den här sortens tanke varit hjälpsam för mig. Att det har varit hjälpsamt för mig att vara förberedd på själv i liksom på arbetsmöten, eftersom det har gjort att jag kunnat stänga ner och inte liksom behöva bli så sårbar för när de börjar skrika. Men hjärnan är ju ganska korkad och är svårt att se skillnad på liksom att men nu är vi faktiskt på en helt ny situation. Det är en helt ny arbetsplats, kanske ett helt nytt yrke, helt nya chefer, helt nya kollegor. som alla tidigare har bara varit trevliga och bjudit på bullar på fikat.
Mm.
Men det, hjärnan är ju liksom, den tänker jag ändå, visst, men.
Ja, har du tänkt på det här?
Precis, tänk om det där bara är en fasad. Tänk om de egentligen är ruttna ägg.
Ja.
Och det där liksom, det där, sådana där saker liksom får man ju då, alltså dels liksom försöka hantera då med att, ja men exempelvis försöka skjuta upp, eller med det här verktyget att försöka se bevis för och emot, vad finns det egentligen för bevis för den här tanken liksom, och finns det några, vad finns det för oftast flera bevis mot den här tanken.
Ja. Jajamän.
Och sen då försöka bara konsekvent visa med erfarenhet liksom, tanke och kropp, att det, de här sakerna inte är så farliga längre.
Nej. Och jag tänker där, vi pratade där om att byta perspektiv och subjektiva verkligheter och sådär. Och jag tror du är inne på en grej som är en nyckel för väldigt, väldigt många människor. Och som också, tänker jag, går att applicera på de allra flesta typen av jobbigheter som vi upplever i människor.
Mm.
Det är att vi tror att vi vet vad som händer på andra människors insida.
Mm.
Det tror jag är en grej som man måste, det är liksom, hade vi fått lista 5 stycken punkter, du och jag, om liksom storleks, det här kan vi bara komma ordning med detta, så har vi hämtat mycket. Det här med att titta på stress på ett annat sätt, som du sa, den är nog fan på topp 2 liksom.
Mm.
Men just det här med att man som människa tror att man vet vad som pågår på andra människors insida, den är strax efter oss. Alltså från de jag träffar i alla fall. Allt det jobbiga som händer på ens insida som är på något vis sammankopplat med andra människor.
Mm.
Där kan vi utgå för att det här är en faktor. Skuld, skam, oro, rädsla i vissa sorter, nedstämdhet, ledsen, alltså rubbet va? Är ju då avhängt på andra människor. Hade det inte funnits andra människor så hade de här besvären inte funnits.
Mm.
Och kan man då hjälpa huvudet och bara, men jag vet inte vad som händer på andra sidan. Eller då att hitta olika, ska vi säga, meningar eller frågor som man kan ställa sig mot sig själv. Liksom, hur hade jag tänkt så här om en annan person? Nej. Okej, känner du någon som hade tänkt så här om en annan person? Som du tror att de tänker om dig?
Mm.
Nej. Det, man gör ju inte ens så. Nej, exakt. Så varför skulle de?
Mm.
Varför skulle de bry sig om vad du hade liksom för liksom skor på dig?
Mm.
De som är och handlar liksom i City Stockholm, de är så jävla upptagna av sig själva. De skiter fullständigt i vem som är runt omkring dem.
Mm.
Men din hjärna tror att de som går emot dig nu, som råkar titta på dig, tycker att du är ful och äcklig och fet och har konstig frisyr.
Mm.
Vi har gått förbi 4 stycken här nu som skulle kunna motsvara den beskrivningen du precis sa. Har du tittat på dem? Nej. Nej. Det har du inte, nej. Och just det här med att vi måste våga utmana en uppfattning om att vi vet vad som händer på andra människors insida.
Mm. Absolut, absolut. Det antar mindre, fråga mer.
Ja, och är det så att man inte känner att det är läge att fråga, anta då att det är ungefär som du själv.
Ja, precis. Ja, visst. Ja, eller hur? Så man inte går runt och frågar en massa främlingar på stan. Liksom, hej, tittade du på mig?
Ja. Men
för övrigt, det är ju dock, alltså när man pratar om social fobi, det är ju dock en bra intervention att just också typ gå ut på stan och vad det nu kan vara. Alltså i första skede gå ut på stan liksom bara som sig själv. Och sen i senare skeden kanske göra det lite mer roliga. Jag hade en kompis, en kollega då, som gjorde en intervention. De ställde sig mitt på Stora torget i staden där de bodde och dansade bara. De satte på någon låt på mobilen och bara ställde sig mitt och dansade. Var det någon som tittade på dem? Ja, visst. Det var kanske någon som tittade på dem lite då och då. Var det någon som brydde sig? Nej.
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 Allt liksom det de trodde liksom skulle kunna hända. Nu kommer folk liksom peka, nu kommer folk skratta, nu kommer inget hända. Alla bara gick förbi, brydde sig noll.
Ja, ja.
Och det där kan man också liksom...
Nej, säg.
Nej, men det där kan man ju också liksom sen, alltså, dubbelkolla eller liksom fråga. Ja, men gör någon sån där grej sen. Och sen fråga någon liksom, som kanske sitter i närheten. Du, ursäkta, jag måste bara fråga liksom, det jag gjorde just nu. Liksom, tänkte du på vad jag gjorde eller sådär? Och allt som oftast, och sen fråga, liksom, allt som oftast får man ju då svaret att nej. Jag tänkte liksom, jag var ju satt i mina egna tankar eller...
Ja.
Ja, jag såg det, men jag tänkte att du får väl göra vad du vill liksom.
Ja.
Ja.
Det är så härligt.
Ja, och det är ganska fint att göra sådana där saker ibland. Alltså.
Ja, absolut. Absolut. Och våga göra någonting med insikten, tänker jag också.
Mm.
Det är så. Jag träffar mycket människor som har gjort massa grejer och tänkt massa smarta saker. Men det har stannat där.
Mm.
Det har stannat vid tanken.
Mm.
Det har liksom inte hänt något mer efter det.
Mm.
Man har inte jobbat vidare med insikten. Man har inte haft med sig den in i nästa situation. Utan på något vis har det bromsat upp vid den första delen.
Mm.
Och det tror jag också är en viktig grej. Och det man kommer på om sig själv och våga använda det liksom.
Mm.
Oh ja. Och det är, alla de här grejerna kommer ju funka jättebra som stresshantering.
Mm.
Så att egentligen så vi har ju hållit på att prata om stresshantering väldigt detaljerat och ganska avancerat i tre kvart här nu, och det är väldigt långt ifrån det man läser i vanliga typ kvällstidningar, gör så här för att hantera din stress.
Ja, visst.
Det här och så, som du har tänkt att det här är ju det riktigt effektiva.
Ja,
det här visst. Kommer ju ha riktig respons liksom, om man börjar öva på de här sakerna i det här enkla.
Mm.
Och en övning är ju då liksom att rent konkret då att man tittar på sin stress och säger till sig själv att men, stress är ett system för att hålla mig ifrån fara. Faran jag tror ska hända nu är det här. Och sen så fortsätta, men den här faran är inte så stor som mitt system säger.
Mm.
Mm. Och när man har gjort det och fått klart för sig det, då menar jag att det är helt okej att distrahera huvudet lite grann och flytta fokus ifrån det man håller på att tänka på till någonting annat.
Mm. Mm.
Någonting enkelt, titta på någonting som är bredvid dig eller liksom prata med någon eller sådär va?
Mm. Oh ja, visst. Ja. Och då får vi än en gång det där lite andra perspektivet och sådär. Men det där är ju... Det finns ju en anledning till liksom att stress är liksom det första kapitlet om liksom ett specifikt besvär i min bok.
Mm.
Första kapitlet är liksom hur man lägger grunden för sin hälsa. Och sen direkt efter kommer stress. Ja. För det är ju så pass vanligt. Och det är liksom så pass många som behöver få de här insikterna om... hur man kan förhålla sig till stress på ett hållbart sätt.
Mm. Och det är ju så, det kommer ju hjälpa väldigt många. För menar, när vi träffar patienter, du och jag, så märker vi ju att det här är ju en mycket vanlig återkommande gemensam faktor.
Mm.
Hos många liksom. Och det ser vi ju i sociala medier också när vi kommunicerar att det här är någonting som är väldigt aktuellt för väldigt många.
Mm. Mm.
Så att 28 släpper du din bok.
Precis.
Den har vi ju på bokhandlar på nätet. Det är ju bara att gå in och fixa trixen. Fokus.com och de här.
Precis.
Och sen är det bara att sätta igång och förkovra sig.
Ja. Tänker jag. Precis. Ja. Det kommer bli kul.
Ja, det ser jag fram emot faktiskt också att läsa den.
Ja, vad roligt.
Kolla själva upplägget jag är nyfiken på. Jag har ju, jag håller ju också på med en, och jag har ju valt en liten annan approach där. Jag börjar ju med energin och orken.
Mm. Det är ju jättebra.
Det är ju en annan vinkel bara egentligen.
Mm.
Och ur det arbetsterapeutiska perspektivet. Men nog är det så alltid. Stressen är ju Jag spelade in en grej igår just om fysiska symptom och stress. Liksom, hur kraftfullt det här systemet är när det inte mår bra.
Mm.
Vad det kan generera för liksom dåligheter.
Mm.
Vilket ju egentligen är orsaken till att vi vill hantera den. Vi vill ju inte bli sjuka av den kanske först och främst. Sedan så vill vi ju såklart må bra. Och då är det ju vettigt att fortsätta hantera den. Men om vi väl har blivit utmattade eller fått en kraftiga stressreaktioner. Då är det inte alls ovet att det här sätter sig i kroppen. Liksom.
Mm.
På olika sätt. Och det är ju också en någonting man får ha med sig. Det är väldigt kraftfulla saker.
Mm.
Och ju mer man kan, desto bättre kommer man ju bli på att hantera sin egen, tänker jag.
Ja.
En bok är väl alldeles utmärkt vinkel på det.
Ja, men jag tror det. Och det där liksom blir ju, alltså, det, en bok kan ju verkligen också vara det där verktyget man behöver för att byta perspektiv och för att se det på ett litet annat sätt. Så jag tror det är bra liksom också att det kommer ut, alltså att det skrivs böcker, liksom att mitt har ett perspektiv och din liksom kommer att ha ett annat perspektiv och sådär. Ja. Så får man välja och vraka liksom, se lite grann, men vad funkar för mig? Vad hjälper mig att ha ett hälsosamt förhållningssätt till min stress och mitt mående?
Ja. Jajamän, det jag tycker jag är solklart så alltså.
Mm.
Och det är lite grann så, det är också lite grann så här knutet till person också, för jag menar det var alldeles nyligen, sen var 2019 eller 2020 så släpptes det 367 kokböcker på ett år.
Oj.
Och bara ja, men det är fortfarande ingen som tycker att det kommer för mycket kokböcker.
Nej.
Så varför tycker inte man att det kommer för mycket kokböcker? Jo, för att du är inte intresserad av receptet, du är intresserad av personen bakom receptet. Du är intresserad av influensen utav stilen, uttrycket, värderingarna, tanken, hela den här biten liksom.
Mm. Mm.
För att det blir ju någon form av allians också där, att de som lyssnar på din röst, de följer dig och kommer också ta åt sig informationen som du ger. De som lyssnar på min röst kommer att göra det för mig liksom.
Mm.
Och därav så behövs det ju väldigt många vinklar som du säger. Vissa passar det här för, andra passar det här för. Alla vill bara att människor mår bättre än vad de gör idag. För så här kan vi ta det.
Eller hur? Eller hur? Det håller jag helt med om.
Men du Henke, vi låter lyssnarna vara för idag tänker jag.
Ja.
Psykologen Henrik heter ju ditt konto på Instagram om man inte har hittat det redan.
Yesbox.
Och som sagt, boken kommer nästa vecka. Ser fett mycket fram emot att få läsa den.
Ja, det är jag med, höll jag på att säga.
Fan, du var ju med.
Ja, precis. Ja, mycket kan hända. Nej, ja, men jag är jättetaggad på släpp. Det ska bli superkul.
Jajamän, ser vi fram emot att följa. Men i annat fall så hörs vi snart igen om ett nytt ämne, tycker jag. Alltid lika gött att sitta och köta en stund.
Tack tillsammans.
Så är det så att man vill komma i kontakt med så är det bjornrudman.se som är snabbaste vägen. Och du har henrikviman.com va?
Ja, precis.
Ja, fan vad enkelt det är när man har såna goda domäner med förnamn och bara punkt.
Ja.
Ja, enkelt.
Ja.
Men då tackar vi lyssnarna för att ni var med oss idag. Och så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.